Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
God morgon i denna sal.
God morgon.
Jag sitter i en helt annan sal. Jag sitter i kanske Hässleholms största konferensrum och pratar med er nu.
Hur stort är det?
Ja, det är väl kanske 60 platser här inne. Jag har fått hjälp av en otroligt trevlig kvinna på Hotell Stadt som har hjälpt mig. Väldigt härligt.
Nice. Mycket större än konferensrummet Barbados då på The Reef.
Ja, jo, det kan man säga. Det kan minsta. Man definitivt säga.
Det ser väldigt det ser väldigt väldigt lyxigt ut.
Mm, ja, jag är på en liten Skåne-tour ju, jag och Petrina. Vi gjorde Laholm igår. Ikväll blir det Örkeljunga, så ni hör ju.
När är det Osby då?
Osby är nästa vecka. Eller nästa vecka.
Det går försäljningen, jag har sett att folk kämpar på.
Kämpa Osby, känner jag. jag var sur på Örkeljunga förut, men där har vi också slått slut nu. Så Laholm och dem, alla de är bra. Allt ont jag satt om Örkeljunga, det tar jag tillbaks. Och rikta direkt mot Osby istället.
Ja, gör det. Men vet du vad, jag tror att du är den nya scroll-Mia. För att jag har sett att folk har börjat köpa biljetter till Osby. Alltså att det blir så busslass som går från någon annanstans.
Den nya scroll...
Alltså som när folk, åkte, till Skellefteå för, från Umeå. För att kolla på föreställningen.
Du menar när man snackar skit? Ja, precis.
Och så är det liksom ändå som att men det känns som ni att det har så fina lyssnare att de ställer upp och åker. Till ställena ni snackar skit om.
Det hade känts lite så uppenbart om jag började försöka göra en sån grej med Osby som Mia har med Skellefteå. Att jag bara började ta hennes gamla Skellefteå och prata. Och sen så har vi ju Osby Eva också. det känns som någon hade sett igenom mig. Men
alla
ändå
är det Andersson i Osby. Fy fan.
Jag ska köra lite sånt ikväll, se hur det går.
Får jag lite högre ljud i mina hörlurar?
Jag vet inte vilka som är dina hörlurar. Du får nog prova dig fram. Okay. Jag vågar inte. Medan Emma provar sig fram så vill jag ju meddela att vi har ju en utlottning den här veckan.
Ja.
Vi är inne i februari. Torrt snack månaden känd som.
Väldigt torrt.
Fortsätt.
Torr nu.
Man är mycket, mycket torr. Jag får meddelanden torr av dig lite titt som tätt om olika former av torma.
Ja, jag var tvungen att köpa en mango body butter.
Body butter är det äckligaste jag vet. Det är så äckligt. Vem har
det? Är det en spricka i torrhetscommunityt?
Nej, men det är namnet bara. Vem har döpt det? Det är så jävla äckligt att tänka sig att man brer sig själv.
Ja, det är äckligt faktiskt. Jag gick hem en gång med en kille som smorde in hela sig själv i aloe vera body butter. Då gled man bra sen.
Blöt överallt utom där det räknas.
Exakt. Exakt så. Gråter fortfarande åt minnet.
Ja, det var tråkigt att höra. Väldigt tråkigt.
Nej, men frukt ska ju vara så bra för huden.
Just det, de säger det.
Mango.
Ja.
Det var det. Torrt snack.
Torrt snack. Som motvikt då till den här torrman så lottar vi idag ut 3 stycken Miniderm Jumbo-flaskor. De var inte billiga, ska jag säga. Hela kalenderbudgeten har gått till det. Vi hade en diskussion internt innan vi var så, okej, vi får bara göra det för att det var planen. Men det var inte kul, ska jag säga.
Men att vi också glömt det ju, för att man har inte köpt det sedan man hade en liten bebis. Och då jag gick ju alla ens pengar
bara
till det.
Miniderm.
Ja, såklart.
Så det, jag hade det ändå, ändå färskt. Men jag har aldrig köpt 3 på samma gång, så jag blev ändå...
Och för alla er som vill höra mer sånt här material så finns det också en kalender exklusivt poddavsnitt av Torrt Snack där ni kan få höra mer om när Mia och Emma snackar om Miniderm. Jag ville bara flika in, det passade det så bra här.
Precis. Det ligger inte uppe än, det kommer under februari när ni minst anar det. Och ni kommer nog bli väldigt, väldigt glada, så kan jag säga. Det är lite om luftvärmepumpar och lite om smartklockor. Smartklockor, det är smarta ting generellt.
Om diagram ganska och mycket diagram tror jag också. Ja. Det är väldigt intressant. Spin-off-podden, Torrt Snack. Ja. Den hittar ni på QR-koden någon gång under februari. Och ni patroner får ju också det såklart. För att vi vill ju gärna att det här ska bli en succépodd.
Precis.
Och att ni sprider ordet helt enkelt.
Mm. Vi kommer sätta upp en ny Patreon också för Torrt Snack. Vinnaren i alla fall. Torrt Snack-loggan skickar vi också med i det här otroliga Miniderm-paketet. Jo, det står, vi ska skicka ut loggan och sen ett frågetecken. Är loggan i skick nog för att lottas ut? Så vi får se hur lyckliga vinnare var som kommer.
Alltså det är liksom en sån här liten logga vi gjorde i trä eller papp som sitter
precis.
På fotot.
Det är ju rätt mycket heavy sosma som vi lottar ut från våra fotografier. Det var också en diskussion om från april här, va, som vi har gjort den här cannabisbilden. Då var det ju några i podden som ville lotta ut den här kjettekebabben som då har legat i, det är väl en 8-10 månader får man väl ändå säga har den legat. Men där var det någon som sa stopp. I alla fall, Torrt Snack-loggan, om den är i skick nog att lottas ut så kommer den att komma med. Vinnaren är nummer 87 48 14. Jag upprepar, 87 48 14. Grattis till dig! Jakob, här lägger vi in lite extra applåder och lite fyrverkerier och grejer. Oj, oj, oj.
Härliga tider.
Det var inte dumt.
Nej, det var inte alls dumt. Vad ska ni prata om idag, gänget?
Jag ska prata om ännu en flashback-rörelse.
Mm-hmm. Jag ska prata om klädmärken.
Spännande. Jag ska börja i förra veckans avsnitt faktiskt. Var en som heter Marklund i efternamn, från Skellefteå får man väl anta då, Mia, I guess, skrev till mig efter förra veckan att hon var tvungen att stänga av avsnittet för att hon blev så ledsen när jag pratade om bacon.
Det var som i kränkt eller som i ledsen för att hon inte hade någon egen bacon?
Ledsen som i hur kunde göra så här mot grisarna.
Aha, ja.
Hon kände lite som för bacon som jag känner för bitcoin. Sorg, oförståelse, besvikelse.
Sen, är det så du känner varje gång jag pratar om bitcoin? Hur kan du göra så här mot coinsen? Mina dem.
Jag känner mer, jag förstår ingenting.
Nej, okay, jag förstår.
Och så blir jag ledsen. Så måste jag gå hem. Hon skrev att grisar är gulliga, smarta och roliga faktiskt. Hon skrev att hon fattar att det inte är mitt ansvar att rädda världen. Men att jag i alla fall inte aktivt behöver försöka göra världen sämre. Ouch! Det tog, kan man väl säga.
Det är jättehårt skrivet. Jag hade blivit så ledsen.
Ja, jag blev väldigt, väldigt ledsen. Och skämdes också naturligtvis jättemycket att för det här med att aktivt göra världen sämre. Det var bara en av 2 tråkiga saker som har hänt efter baconpratan förra veckan. Så nu har jag slutat med bacon igen.
Nej.
Det har bara gått en timme.
Jag älskar ju grisar mer än livet självt, men jag blir ändå ledsen för jag vet vilken glädje det ger dig.
Jag vet. Men jag fick det här sms:et i morse, tjejer. Hej Emma, Malin här, reporter på Aftonbladet Nöje. Jag skriver just nu om att flera svenska influencers lämnat vegetarianismen senaste tiden och börjat äta kött. Jag hörde precis att du har börjat äta bacon igen. efter att ha varit vegetarian väldigt länge. Hade väldigt gärna velat höra mer om det. Stjärnögonsmiley. Har du möjlighet att ringas lite snabbt? Med vänlig hälsning, Malin, Aftonbladet. Att bli kallad influencer klockan 07.05 i morse. Det var mer än vad jag... än vad mitt psyke klarade av faktiskt. Ja. Sen kände jag också, tänk om jag är patient zero. Alltså om jag är influencer nummer ett som har influerat alla andra.
Jag tror
du har tur där att Yoga Girl världens sjukaste influencer som först var typ så. Ja, jag vet inte, hon har alltid bara varit helt sjuk. Nu säger hon något annat som är helt sjukt. Och det hon sa innan var också helt sjukt.
Mm. Okej, så det var bara vanlig hybris från mig då? Att jag trodde att jag var...
Nej, men du kan ju bli patient zero i the bacon craze. Alltså jag ser framför mig, Yoga Girl kör ju de tvära kasten. Hon går ju från totalt miljömänniska till totalt bara sjuk i huvudet och ingenting. Men du kan ju vara så här, det finns en medelväg. Let's stick to our own ideals, but add bacon. Jag tror att det kan bli en grej.
Ja, naturens strössel.
Vi får se. Naturens strössel. Så här kände jag. Det var väldigt kontroversiellt med bacon. Det var jobbigt. Så därför ska jag idag jämna ut och prata om den helt okontroversiella frågan. Israels medverkan i Eurovision.
Då kan vi slappna av.
Så ni kan slappna av idag, tjejer. Det blir nog inga mejl.
Det är ju andas i hörn.
1005 svenska artister har i veckan publicerat ett gemensamt upprop mot Israels medverkan i Eurovision Song Contest som ska hållas i Malmö i maj. Jag tycker, alltså inte det är lite störigt att det är just 1005? Kunde de inte rundat av... uppåt eller neråt.
Ja.
Sparka fem såklart.
Ja, precis.
Mm. Det var några där som man ändå kände var...
Du läste hela listan.
Ja, absolut.
Gud, det är väldigt långt. Precis. De här artisterna kräver då att Israel ska uteslutas ur tävlingen. Detta efter att isländska och finska artister krävt att Israel ska uteslutas. De svenska artisterna skriver så här i sitt upprop. Det som sker i Gaza är en humanitär katastrof och den internationella domstolen i Haag har nyligen beslutat att gå vidare med processen där Israel anklagas för brott mot folkmordskonventionen. Trots detta avser den europeiska radio- och tv-unionen EBU att tillåta Israels medverkan i Eurovision Song Contest 2024. Ja, ni hör ju, det låter ju lite märkligt att man liksom får vara med samtidigt som man är i en domstolsprocess. Å andra sidan så kan man ju vara i en domstolsprocess och kandidera till att bli president över hela världen samtidigt. Så då borde man ju rimligtvis också kunna få sitta i en domstol och tävla lite grann i Melodifestivalen, om vi ska prata rent praktiskt alltså. Mm. Användaren Drunken Sealot blev i alla fall fitsnig över det här uppropet som artisterna gjorde och startade tråden 1000 skattesurplande artister yttrar sig mot Israels medverkan.
Om det ändå vore 1000.
Om det ändå vore. Om det ändå vore. Drunken Sealot skriver, jag undrar, kan vi här på Flashback hitta 1000 användare som kan tänka sig att skriva på för att utesluta dessa så kallade artister från att lapa skattemedel? Hur kommer dessa artister hantera att vi kommer rösta på Israels låt? I vilket skick som helst. Jag hoppas Israel skickar deras bästa stridspilot som ska sjunga en barnvisa. Jag kommer rösta på den låten. Och Drunken Sealot, han behöver ju hitta 1005 personer då.
Just det.
Om det ska vara samma. Eller 1004, för han själv är ju med också. Så 1004 pers som kan tänka sig att vara med på hans protest då. Att rösta på en stridspilot som sjunger en barnvisa i protest mot protesten. Vintergrisen undrar, varför nöja sig med ett upprop? Varför inte en fullskalig bojkott av hela Eurovision? Slippa ytterligare en plattform för dessa artister. Det skulle ju vara ännu bättre ur en hämndsynpunkt, eller hur? Istället för att bara reta svenska artister så kan man ju faktiskt passa på att göra de skattesörplande arbetslösa artisterna ännu mer arbetslösa när man ändå är igång. Förutom det inlägget så har TS ganska svårt att samla ihop sina 1004 man som kan rösta på Israel mot i protest mot protesten då. TS gör en ganska lång utläggning om att det är jävligt orättvis att det är okej att Hamas mördar men inte att Israel mördar, och att det därför är taskigt att bara utesluta Israel då, menar han. Och på det svarar Ronnie Coleman: så vitt jag vet är Hamas väl inte med i Eurovision? Frågetecken. Nej. Men det kanske är på tiden då, skriver någon, att i alla fall låta Gazaremsan få vara med lite grann i Eurovision för att balansera ut känslorna lite grann, är det någon som skriver. Åter till artisterna, vilka är det då som har skrivit på och varför? Åklagarmyndigheten skriver: egentligen skiter samtliga dessa egomaniac-narcissister till artister i allt som inte handlar om dem själva. De skiter blankt i om israeler eller Hamas-terrorister dör. Det får man ändå ge åklagarmyndigheten lite rätt i. Artisterna skriver nämligen faktiskt ingenting om israeliska soldater eller Hamas-terrorister i sitt upprop, utan de verkar mest då fokusera på civila och barn.
Det är ett väldigt bra namn, åklagarmyndigheten. Jag hajade till på en gång och kände, här måste jag lyssna.
Ja.
Ja, det är det. Nu kom
lite oväntat
här.
Det som kom. Det får jag ändå säga. Men lyssna gjorde jag.
Åklagarmyndigheten då. Nicolas Sarkozy, användaren, är också väldigt sur och besviken. Han skriver: jag är urbotales på artister som skenheligt ska rädda världen. Typ så när de sjunger på en jävla gala. Lägg degen på att hjälpa dem som svälter eller vad fan det nu är, istället för att ta upp tv-tid in absurdum. Undead Ninja håller med. Det är så tröttsamt och patetiskt när kändisar ska stå och läxa upp folk. När Leonardo DiCaprio ska flyga runt i sitt privatjet till sina mansions och samtidigt läxa upp vanligt folk och berätta för dem hur de ska leva sina liv för att rädda klimatet så att han själv kan fortsätta flyga privatjet och äga mansions. Svenska journalister som sitter på flygplanet hem från weekendresan till New York, som sitter där i luften och skriver en artikel om klimatet och flygskam. Helt jävla otroligt. Dessa tusen artister har såklart inte kollat upp någonting om konflikten mellan Israel och Palestina. Jag vågar nog gå så långt som att påstå att inte en enda en av dem har gjort någon som helst research överhuvudtaget om läget i regionen. Efter den urladdningen så gör han i och för sig också ett litet rart tillägg. Han skriver: PS, det går såklart jättebra att vara emot folkmord och krig ändå. Hjärt smiley.
Jaha.
Kubisek kallar artisterna som har skrivit på för salongsbolsjeviker, och Povel Ramlar skrockar: Gullan Bornemarks tonåriga barnbarn sätter ner foten i Israel-Palestina-konflikten. Nu blir det äntligen fred! Så håller de på och håller på, medan andra laddar upp för strid! Dagobert skriver: vilka är dessa tusen artister som sympatiserar med Hamas? Fram med namnen! Europe skriver: att Malena Ernman är en av nazisterna är inte överraskande, då hennes dotter är känd nazist. Användaren Cern lägger sitt lilla tryne i blöt här med en kommentar och påpekar: vill bara klargöra att om man är emot Israels grymheter mot oskyldiga palestinier så betyder det inte att man hatar judar. Så, men han blöter ner sitt tryne för döva öron. Gaffelperm levererar några namn av artisterna där som är med på listan. Titio, Krunegård, Hoffmaestro är med på listan, skriver han. Retina skriver: vad är oddsen för att Timbuktu och Kakan skrivit på? Gardell och Schyffert skulle nog vilja skriva på, men då kommer de inte bli bjudna på löjrom hos Mikael Bindefeldt mer. Dilemma för dem. Och jag har inte kollat, jag har inte läst hela listan, Mia, men Timbuktu var absolut en av dem som skrev på protesten mot Israels medverkan. Han skrev på och skaldade: jag vill ju ha fred och jag vill ha det nu, så jag skriver på att Israel är sämst om i bu. Och hålla på och döda, det är inte så glatt. Nu har jag skrivit på, ansvar det har jag tagit. Så sa Timbuktu. Andra som man känner igen som har skrivit på listan, det är Robin, Mauro Scocco, Erik Sade, Peggy Parnevik, Miriam Bryant och Yasin. Avgrundsdjupt skriver: vad fan gör Yasin på listan? Tror han att han har någon moral helt plötsligt eller? Det är en helt okej relevant fråga. Rätta mig om jag har fel, men Yasin var väl han som fick pris på Peter Guld ungefär samtidigt som han fälldes för inblandning i människorov på rapparen Einar.
Jag vet inte om det var i samband med det.
Nej.
Det var väl efteråt, trodde jag, som han fälldes för människorov.
Antingen det, eller så var det efter han fick pris, så det är svårt att hålla koll på. Mm. Det är också svårt att hålla koll på Yasin. Är det Yasin som är han med den rosa mössan?
Ja, ah, gud, den eller här diskussionen.
Eller är det fröken Snusk som har den rosa mössan? Hon är ju ingen rappare. Det är svårt att se skillnad på olika rappare, eller hur, Rina?
Ja, det kan vara svårt, det kan vara svårt.
Det kan vara svårt. Ja. Vill du berätta?
Det var någon som vann på P3 Guld, årets nykomling, när vi var där.
Mm, en hip and hop en rappare.
Var han rappare?
Alltså, jag tror att det är ditt huvud, Emma. För jag...
Det var typ en sångare som hette typ E.A.
Ja, precis. Mm.
Ett barn. Som såg väldigt sympatisk ut.
Jättegod.
Och sen kom det fram en kille på efterfesten som jag var på i 5 minuter och sa, hej! Vad trevligt att träffa dig, och så säger jag grattis.
Vi träffade ju den killen.
Jag vill säga, vilket ställer mig mycket bättre dagar, att båda de här två personerna var vita.
Ja, det får jag ändå säga är förlåtande.
Inte för att det inte hade kunnat hända annars. Det hade exakt lika gärna kunnat hända annars. Men som av Guds förkyl så var de vita. Så att jag bara såg två stycken unga vita killar och trodde det var samma. Och jag var typ så, ja... Så kan det bli. Allting är enkelt.
Jag skulle vilja säga att det är jämnt nu mellan dig och mig.
Du blandade ihop OneCast och Yasin. Och det är ju inte två vita personer. Så det är inte riktigt.
Men OneCast, är det han som har rosa mössan?
Han har mössa,
Han har rånaluva.
Men vi träffade ju honom efteråt.
Precis.
Innan gick precis när vi kom. Det har vi inte pratat igenom heller riktigt.
Alltså, men, den vita rapparen som inte var den vita rapparen.
Han sa, det var så konstigt. Det var så himla konstigt. Jag träffade Ina och skulle gå fram och säga tack för podden. Och då sa hon grattis. Jag tror att det var för att hon tyckte att jag såg ut som... För det hade du inte sagt, va, Ina?
Nej, jag hade inte sagt det. Nej. Jag bara var så här, jag blandade ihop det med någon annan. Men han visste,
han förstod,
jag visste.
Han förstod.
Alla du gjorde.
Så han ville, han undrade väl mest om vi också tyckte att han var lik honom. Ja. Men ingenting spelar någon roll. För vi hängde ju med honom lite sen. Han var ju kanske den gulligaste personen på jorden.
Urgullig.
Jag tvivlar på att den där vita rapparen är lika gullig. Så...
Jag tror han är säkert lika gullig.
Det tror inte jag.
Framtidens artist.
Ingen
aning om han är gullig eller inte. Nej. Men han vi pratade med då, eller jag pratade med, var gullig. Nej, men det kan vara svårt. Jag tycker... Alla vita ser likadana ut i mina ögon.
Så då är det jämnt. Han sa i alla fall, och tror du att det var Ina, är det för att vi båda har runda kinder?
Ja, det frågade han. Ja.
Så det var ju... Det var
eftersom att han lyssnade på podden, så kan jag säga, ja, det var därför. Och du verkar toppen.
Ja, han var underbar. Jag vill bara, apropå Yasin, också tillägga att det går jättebra att få ett pris samtidigt som man blir fängslad för människorov. Om det går bra att vara president och typ sitta i fängelse eller att delta i Eurovision samtidigt som man utreds för folkmord, så måste man få gå på en gala samtidigt som man kidnappar konkurrenter, gissar jag. Jag tror det. Jag vet det. Inte. Vidare. Det är många som tar upp dubbelmoralen i att public service-bolagen uteslöt Ryssland ju, på grund av kriget mot Ukraina, men att de nu låter Israel tävla. Och det kan man ju tycka, men det är ju stor skillnad mellan Ryssland och Israel. Och den stora skillnaden är att Ryssland är så jävla fattiga. Det vill säga, de är inte huvudsponsorer för Eurovision, vilket Israel är, om jag har förstått Eurovision-forskaren Zoe J. rätt. Svårt att ta någon...
Är hon en Eurovision-forskare på riktigt?
Svårt att ta någon som är forskare på Eurovision på allvar.
Ja. Dessutom mamma till Ea J, som jag trodde. Så att, liksom, har ju sina egna händer i syltburken, så att säga.
Det är lite svårt. Det är lika svårt det som för Eurovision att ta 1005 svenska artister på allvar. För vad har liksom de svenska artisterna att pytsa in med rent ekonomiskt? Maxida Märex, skattefinansierade, gamla tamburin, General Knas, hash, spot, flöjtiga, piano. Nej, de betackar sig nog. Några användare muttar i alla fall någonting om judeguld, och sen är den diskussionen över. Mikael 2 skriver att det blir problematiskt om man ska bojkotta exakt alla länder som är problematiska och lägger in Turkiet och Frankrike som exempel på länder som, citat, har skumma grejer för sig.
Är det att han har så gammal fru, eller vad är det som är skumt med Frankrike?
Han utvecklar inte. Det är bara att de har skumma grejer för sig. Avgrundsdjupt skriver, låt Israel vara med, betala för en biljett till evenemanget och bua skiten ur dem istället. Det känns mer demokratiskt, så skriver han. Nicolas Sarkozy håller med. Han skriver, nu är jag ingen vän av juden, men Israel har varit med svinlänge och vunnit flera gånger. De presterar bra och levererar kvalitet på HBTQ-galan. Jag förstår inte varför kulturmarxister ska gråta blod över att Israel är med. Det är ju ändå inte några musslor som kollar på homofilpropagandan. Mm. Så sa han. Drost skriver, Israel borde aldrig fått delta av den enkla anledningen att det inte ligger i Europa. Att de sysslar med etniska rensningar och krigsförbrytelser i stor skala är ju heller inget nytt, även om det intensifieras just nu. Och då måste Ken Ryden gå in och förklara lite grann. Han förklarar, Eurovision är inte en tävling mellan länder som ligger i Europa, utan mellan länder vilkas radio- och tv-bolag är med i EBU. Så är det då.
Mm. Det visste inte jag.
Ja, för typ Australien är med,
ja,
va?
Ja, de är någon som stödmedlem.
De är med. Är inte också Nya Zeeland med, eller är det jag som har... Till.
Rimligt. Men, det känns som att de alltid kommer bakom, man bjuder Australien och det är så, jag följer med, kommer plus en.
Ja, som jag med er.
Jag tror att de är så här, att Australien är någon så friend, alltså att de är någon vänland. Jag tror, jag är inte helt säker, men jag tror också att Syrien är det. Så att Syrien hade också fått delta.
Oj,
om de hade velat.
Ja, om de hade velat.
Ja, fan vad det hedrar dem att tacka nej. Motsatsen till mig.
Det finns de som tycker artisternas upprop är toppen och kanon. Nidhuggen skriver, terrorstaten och den olagliga ockupanten Israel har inget att göra i en så trevlig men väldigt bögig tillställning som Eurovision. Någon påpekar att om man stöttar Israel så stöttar man också automatiskt islamistisk massinvandring till Sverige på grund av krigandet då. Kriga ut dem, kommer hit.
Argument jag aldrig har hört förut.
Nej. Flera användare svarade att de inte heller har hört det förut och inte tänkt på det. Och att de nu bara ska stötta Israel till 99%. Åter till artisterna och deras protest. 53 So What ställer en väldigt spännande fråga i tråden, tycker jag. Han skriver, resten av Sveriges cirka 45 000 artister som inte skrivit på, är de emot denna protest då? Evert Ronaldo undrar också, var är abborna Björn Skifs, Carola, Strömstedt, Orup, Lasse Holm och Lotta Engberg? Är förvånad över att Sara Larsson inte skrivit på. Total War tillägger, det som inte sägs är ofta viktigare än det som faktiskt sägs. För nu har vi i praktiken två listor. En officiell med mycket svaga namn, i praktiken B-kändisar. Samt en lista på de som vägrade skriva på de mest relevanta kändisarna. Lotta Engberg och dem då. Jag vet inte hur det blev så här, tjejer, att konsensus nu råder i tråden att 45 000 artister som inte skrivit på listan automatiskt står på Israel. Jag vet inte hur det blev så, men nu blev det i alla fall så, att de står på Israels sida då. Det kanske blir ett olyckligt hopp i tråden nu, men Baron Brasil undrar, vart är listan för oss som hatar både muslimer och judar?
Er tid kommer, ta det lugnt.
Ja, någon svarar, det är väl den här tråden. Ja. Drunken Celot som startade tråden för att samla ihop ett avantgarde då på 1005 personer som kan tänka sig att rösta på en israelisk stridssoldat som sjunger barnvisor i Eurovision inser ungefär 674 inlägg in i tråden att inte speciellt många håller sig till ämnet. Ämnet som han startat. Drunken Celot skriver, är det noll människor på Flashback som tycker att man ska sluta ge dessa artister skattemedel till att utföra sin agenda? Är Hamas så omtyckta? Oavsett tåsvalt intresse på Flashback så meddelar EBU i alla fall att det inte spelar någon roll hur många länder och deras jävla artister som protesterar, utan Israel kommer få vara med ändå och tävla i Malmö i maj. Ganinito är säker på att det är för att EBU är rädda för att anklagas för antisemitism annars. Och det är ett argument som jag kan fatta. En sån lista vill man verkligen inte hamna på. Tro mig, jag står redan på Jonathan Unges lista över antisemiter som ska få citat sitt när tillfälle kommer. Bara för att jag vann över honom i poker en gång. Inte roligt. Israel får alltså vara med. Hur ska då det här sluta? Surfa 08 skriver uppgivet. Ja, där rör hela polisbudgeten för 2024 till 2028. Durock Moll skriver. Det kanske slutar med att Israel får tävla själva i Eurovision inför en tom arena. Och TS Drunken Sealot, som behövde hitta 1005 pers som kunde skriva på hans protest och rösta på en israelisk stridspilot i Eurovision, han har bara lyckats mobilisera en enda person förutom sig själv, nämligen användaren Gone Crazy, som skriver: jag kan nog också tänka mig att rösta på en israelisk stridspilot som sjunger barnvisa. Jag skulle vilja se vad som händer med den våtmarksaktivist som letar sig upp på scenen samtidigt. Mm. Och Dosing förklarar den dåliga uppslutningen runt TS med följande mening. Det blir liksom lite svårt att ta någon som förespråkar folkmord seriöst. Och så kan det ju vara. Det vill jag ändå sticka ut hakan med att säga. Även om det kanske inte är mitt ansvar då att rädda världen, så behöver jag ju i alla fall inte aktivt försöka att göra världen ännu sämre, som Marklund påpekade i ett brev till mig efter förra veckan. Det behöver jag faktiskt inte. Även om jag är en av väldigt få som ändå lite gärna hade velat skriva på Drunken Sealots upprop. En av tre då, bara för att jag gärna hade sett en israelisk stridspilot sjunga barnvisor på TV, bara och enbart för mitt eget höga nöjes skull. Men så får man inte hålla på.
Nej, det får man faktiskt inte.
Nej, det får man inte. Nu ska jag prata lite om varumärken som liksom säger något om vem man är. Det är ju det vi har varumärken till, för att begripa oss själva och omvärlden. Men då är det ju jävligt psykande när ett varumärke plötsligt bara byter. Nu betyder det något helt annat. Då blir man ju lite schizofren. Tänk om man till exempel sommaren 2020 brände någon god mille på en Porsche Cayenne. Som man tänker, det signalerar fart, det är flärd, det är lyx, det är dyrt. Men det är fan värt det. Och ett år senare, sommaren 2021, var det enda man kunde tänka på när man hörde Porsche Cayenne, riktigt jävla bortskämda skitungar som hade gjort om dem till EPA-traktorer.
Just det.
Deppigt. Från 0 till 100 på 6 sekunder var det. Och sen blev det 30 km i timmen och varningstriangeln på ett år. Man har inte betalat av liksom lånet på sin jävla statusgrejen. Ett jävla slag i ansiktet. Man tror man vet vad saker betyder, och plötsligt betyder de något helt annat. Ena dagen är man liksom skön och progressiv med sina drömfångar, örhängen eller sina dreads. Nästa dag är man ett jävla as som har våldfört sig på en hel jävla kultur eller tre. Det är tvära kast, tjejer. Men allra vanligast är ju det här bland klädmärkena. Ed Hardy till exempel gick ju från att vara så, jag är på röda mattan, blev jag har råd åka till Thailand, blev jag har tatuerat in mitt barns namn i svanken. Alltså det är väldigt snabbt ut för något år bara.
Och förnedrande det måste vara att köra en Porsche i 30 km i timmen. Mm, det förtar ju liksom deppigt. Hela...
Men tänk då på hur deppigt det är att köra en riktig Porsche Cayenne förbi en exakt likadan. Som, och den, de från Epan tutar och gör så, vi är bros typ. Nej men det är ju ett heltidsjobb att hålla koll på allt det här. Och för att liksom få någon utgångspunkt, lite fast mark under fötterna, så tänkte jag att vi börjar i tråden. Vilka märken förknippas med vilken typ av människa? Där skriver trådstartaren WPHC till exempel. Jag förknippar Weekday med Södermalms hipsters och Adidas med slackers från ort. Jag tänkte detta kunde bli en tråd där vi berättar vilka märken ni förknippar med olika typer av människor. Och den är från 2016 den här tråden, så vissa märken kanske redan har bytt mening en, två, tre, fyra gånger. Men lite känner man ändå igen. Så här skriver till exempel Based, Hollister, det är fjortisar, Adidas, killar från orten. Nike, fitness-tjejer som älskar neonfärgade träningskläder och Kesella och tränar inte om man inte kan instagramma om det. Fjällräven-väskor säger, jag tycker genus är den viktigaste samhällsfrågan. Och fjällräven-jacker, naturvetare eller polis. Eller 40-årig småbarnspappa som gillar att ta med barnen på cykelutflykter i cykelvagnen och heter Anders eller Jesper. Ja, det var väldigt specifikt här på cykeln, kände jag. Lite träffsäkert här och där. Har ni några såna här fördomar om vissa klädmärken? Eller har ni något klädmärke ni känner så här, det tar jag bara inte på mig?
Alltså, jag skulle ju inte dra på mig en Odd Molly-kofta i första taget. Men det är mest för att de är så jävla ful.
Mm-hmm, jag tänkte först att det var för att du inte ville stötta Per Holknekts spelmissbruk.
Ja, han är väl inte kvar där. Så det hade väl varit, det hade väl i och för sig varit en lite rolig twist på ens kofta. Men,
ja. Vad roligt det hade varit att se dig i en sån kofta.
Ja, det hade varit konstigt.
Ja, det hade varit jättekonstigt. Mm.
Men det är mer estetiska skäl. Jag har generellt sett jävligt dålig koll på vad allting signalerar.
Ja. Du känner inte typ att så här, nej men Nike-skor, det är inte för mig.
Nej, jag brukar ju fråga dig, när jag kommer ihåg i Umeå så hittade jag någon sån väldigt, väldigt trevlig färg på en hoodie. Och så frågade jag om Dickies, om det var ett märke för tönt. Jag är dålig på det där, väldigt dålig koll.
Om det är för tönt där.
Man vet ju inte, nej. Om man inte vet, då...
Alltså det som känns jävligt, som skulle vara jävligt sjukt är väl att ha så svindyra märken. Alltså om man skulle bara dra på sig en Gucci eller någonting.
Har inte du en fjällrävenjacka för 9000?
Jo.
Men fjällräven är ju ändå något annat.
Ja,
liksom.
Jo, det är sant i och för sig. Du menar mer typ om man är så jockeyboy draperad.
Det kanske är mer att det inte ingår i ens karaktär. Jag hade ju också en cykelvagn så det gick hand i hand med att heta Jesper.
Ja, just
och, det. Ja, Anders. Ja. Men jag har fan svårt, alltså jag har nog väldigt många märken jag inte vill ha på mig. Men det jag har absolut svårast för, vilket jag tycker är väldigt synd, är Reebok. För jag tycker de gör jävligt snygga grejer.
Aha.
Men det liksom lever kvar i mig, min favoritlåt från 98 med Foxy Brown och Jay-Z. Som går ut på att Jay-Z knullar runt, men Foxy Brown är så jävla cool så hon skiter i det. För hon ligger bara och sippar Bacardi medan han knullar en massa andra tjejer. Cool girl, deluxe. Men i den låten så säger hon fuck them Reebok broads, you made it known who your wife was. Och jag tyckte det var så jävla coolt. Så jag sen den dagen när jag varit så här, jag är ingen jävla Reebok. Jag är ingen jävla Reebok-tjej som knullar med Jay-Z vid sidan. Nej, jag är som Foxy Brown som är ihop med honom på riktigt. Och han är otrogen mot. Väldigt konstigt, men det är så här, det har verkligen satt sig. Puma har jag också ganska svårt för. Jag vet inte varför, men det känns liksom fel. Bara.
Men de gör ju inte så fina grejer. Det är ju väl mest det.
Nej. Det gör de inte. Mm. Men det är liksom, det är så här, folk har ändå, och det blir ju svårt när de byter. De flesta är inte lika stabila i sina åsikter som jag, utan saker håller på och byter från gång till gång. Ofta funkar den här tråden så att någon skriver ett märke de undrar över, lite som du undrade med Dickies. Hä? Vad händer med det här? Och så får de ett svar. Urtoken frågar till exempel Superdry och Hilfiger. Vilka använder de här märkena? Upp och hoppa svarar barn och japaner. Och där kan vi väl gissa att urtoken letar efter ett par andra byxor kanske. Så där fortsätter det i tråden. Henry Lloyd kopplas till medelklassmän som bor i Bromma. Everest är par med villa ute på rask söndagspromenad i matchande röda jackor. Och Gant är för folk som tror att de är up and coming. Det var taskigt tyckte jag.
Och jag köpte ett par Gant-stövlar en gång och kände exakt det.
Ja.
Det här är dyrare än vad ett par stövlar borde kosta. Det borde betyda att jag är up and coming.
Det känns som att Gant hör ihop med att man har en sån här randig halsduk som man knyter genom att liksom göra en ögla och bara lägga den ner mot bröstet.
Det är det värsta. Alltså, skjut mig om ni någon gång ser mig en aknehalsduk där jag har lagt aknemärket utåt. Oh. För då förtjänar jag inte existensen.
Nu sa du någonting. Akne, det skulle jag fan aldrig ha på mig. Fy fan. Nej. Det skulle jag inte. Alltså, för mig ser jag bara det framför mig. Jag såg så jävla roligt en sån. Jag har inte knullat på 15 år starter kit. Och så var det någon som hade gjort en Instagram-post och då var det typ så en barnvagn, någon lång dunkappa, en aknemössa och typ sån klämmis till barnen.
Ah, jätteroligt, pigga och sant.
Jag ser den här kvinnan framför mig och jag vill inte vara henne. Jag är helt med på akne. Ah. Och jag har också en Gant-skjorta och känner mig absolut up and coming när jag
jävla dumt. Fy fan vad pricksäker. Det var hemskt att höra.
Hemskt. Jag tycker de är väldigt snygga grejer. De är en av få märken som har rött oavsett säsong, vilket jag uppskattar. Mm. Men i alla fall. Efter ett tag börjar folk i den här tråden komma på märken som kan betyda två olika, kanske till och med motstridiga saker. Krakra nämner Peak Performance, populärt bland kidsen i förorten och bland farser med eget företag som vintersemestrar i Sälen.
Mm.
Bermondsey ger exemplet Ralph Lauren som kan betyda antingen äldre man i jaktstuga eller diskoturk på klubben, säger han.
Aha.
Och Jag har inte heller riktigt... Alltså Ralph Lauren känns nästan helt som att det nästan inte betyder någonting. Jag kan tänka vem som helst kan ha det.
Jag kopplar ihop det med Tommy Hilfiger av någon orsak. Det känns lite som samma, men det är det säkert inte. De är nog dyrare än Ralph Lauren.
Vet du vad som hade varit sjukt att ha? Den här lilla krokodil...
Lacoste.
Piqué-märket.
Just det.
Men det kanske är framförallt för att det är Piqué. Och ja, krokodilen. Kanske.
Och att Breivik hade den.
Det hade han, ja. Vilken motsats till influencer han är.
Ja, men verkligen. Det gick ju snabbt från tennisveckan i Båsta till fullfjärdad Sieg Heil på bara några dagar. Liksom.
Vet ni vad jag tänkte på häromdagen och saknade Heavy? Det var märket Fruit of the Loom. De gjorde så goda hoodies.
Och man tyckte om... Det här är ju otroligt pinsamt att prata om, men jag försöker vara transparent här. Man tyckte om märket.
Jag vet.
Man kände att det var ett märke man ville identifiera sig med. Det var väl för att det kanske såldes på JC och det fanns typ alla olika färger och det var praktiskt och det var loggan och de gjorde inget annat. Det fanns inte typ så, för det är ju det sega med märken, att man är så, fan vilken snygg jacka, och så bara, jaha, har du en sån jacka, då gillar du de här konstiga pälstofflorna som de flesta förknippar med det här märket. Man bara, va? Nej.
Eller fan vilken god Nokia-telefon. Ja, de gör däck och stövlar också.
Ja, exakt. Man, är man lite på liksom skalan så tycker man att det är lite gött att liksom, tröjorna är de här. Det är bara, jag behöver bara ta ansvar för den här hyllan på JC. Det känns jättebra.
Jag kommer ihåg de där tröjorna från JC för att jag är uppvuxen 2 mil från Ullared. Så kontraktet var att alla kids hade kläder från Ullared i Rådstorpsskolan. Sen helt plötsligt en dag så kom en tjej med lite, den enda som hade lite riga föräldrar med en JC-tröja och hade liksom brytit kontraktet som vi alla hade skrivit alla gemensamt i tystnad.
Gud vad sjukt.
Så otroligt stressande.
Jag var med mina föräldrar på någon riktigt på någon bilsemester på kontinenten när jag var barn. Och då träffade jag en tjej från Stockholm som bodde i samma område. Och så var hon så, jag råkade kliva på hennes sko, så var hon så, var försiktig med mina skor, det är filaskor. Så var jag så, vad fan är filaskor? Och då skrattade hon åt mig så länge. Aldrig hört talas om. Nej. Typ första gången jag hörde om filaskor var när Vivi började ha dem.
Ja, sjukt.
Så alltså. Skyddade.
Otroligt.
Nej, det var en stor grej med filaskor. Det var samtidigt som Buffalos. Det var lite innan Buffaloskor.
Ja, innan.
Men det var också sådana här liksom stabbiga som kickar. Man sa. Mm. Ja. Men apropå din lilla berättelse där om Ullared, Emma, så känns det som att Sotrov inte är helt ute och cyklar när han skriver att alla som handlar på Lager 157, vilket väl typ är samma sak, antingen är vodka Red Bull-tjejer eller hasarer. Han är väldigt specifik där med just det. Jag vet inte. Det verkar vara...
Jag tycker det är ganska pricksäkert det också.
Ja, det var det.
Ja. Och liksom det här, man identifierar ju sig med sina märken, även om man inte vill så gör man ju det. Och därför är det nog svårt för många att acceptera när ett märke liksom gör en klassresa. Kanske till och med oavsett om den är upp eller ner. Men mest går det ju faktiskt ner. Och ett sånt märke är Adidas. I alla fall om man får tro på tråden. Vad har hänt med Adidas? Fattigt märke, fula kläder numera. Handgnuggar oligark skriver: Adidas hade ikoniska kläder under 80-talet av hög kvalitet, tuffa, snygga. Alla vill äga en Adidas träningsoverall med dess gamla ikoniska logotyp som var asgrym. Det är lite roligt bara det här att beskriva kläder som asgrym. Jag fick en reality check av min 15-åriga dotter häromdagen när hon och hennes kompis var hemma hos mig och jag sa, den där tröjan är jävligt cool. Och de bara tittade på varandra och var så... Så jävla morsig grej att säga att en tröja är cool. Och jag bara, ursäkta, det är väl det förstärkningsordet vi alla har kommit överens om att vi använder, eller? Och de sa att nej, det låter så fult att säga att en tröja är cool. Och då bara hörde jag, liksom, inte min egen mamma, för hon pratar ju inte svenska så mycket med mig, utan alla andras mammor som då i Göteborg på 90-talet sa, testa den här tröjan, den är väldigt käck. Ja. Vad är det en käck tröja? Vad är det en käck? Ibland även fräck. Åh, vilka fräcka skor. Ska du inte prova dem? Vilka fräcka skor. Det här att liksom konstanten är att morsor försöker pracka på sina ungar kläder som de tror att ungarna vill ha genom att försöka använda ord de tror är coola. Det var så smärtsamt.
Ja. Jag älskar det. Det ruggar över min världsbild.
Jag älskar när Vivi tar ner dig på jorden. Det är, min, det är det bästa jag vet i hela världen.
Gud ja. Ja, det gör hon. Hon gör det så ofta
ja,
och så
bra.
Hårt.
Och så, ja, så hårt också varje gång. Med en sån jävla deadpan så att man bara man smäller av. Det, hon är,
verkligen. Ja, handgnuggar oligark, han fortsätter i alla fall. Sen Adidas bytte till den nya loggan har allt bara gått åt helvete. Deras fattiga kläder säljs på Lidl och har inte imponerat sedan det tidiga 90-talet. Varför tog man bort sin klassiska logotyp? Ja, han lägger väldigt mycket ansvar på loggan.
Ja.
Jag vet inte om det är just det som är den stora förändringen här. Han fortsätter i alla fall. Sergio Tacchini och Fila, de har tagit över rollen som Adidas hade förr. Även Nike är ett fattigt jävla skitmärke numera. Det fanns en tid när man stolt köpte en Adidas overall och hängde bredvid sin kostym i garderoben. Idag är detta märke ett man inte vill beblandas med. Kläderna är asfula.
Men det,
har man gjort det?
Det här är komplicerat vill jag ändå säga med Adidas. Ja. För de har ju gjort de har ju två loggor. De har en som är för sport, Adidas som de säljer på Stadium, som är den där med tre streck.
Och sen, den är ju ful.
Den är ful och billig. Sen har de en annan som är den där klassiska Adidas-loggan som fortfarande gör ganska tuffa kläder. Mycket sån hip-hop-kläder. Även skor som är dyra och väldigt, väldigt snygga. De har gjort en, de har liksom delat märket i två.
Mm. Oj, vad sjukt. Mm. Men smart säkert.
Kanske, det är också lite konstigt för man går till Adidas-avdelningen på Stadium och så tänker man, fan vad nice. Och så hittar man kläder som är inte alls nice. Men de har en street-del tror jag och en sport-del. Jag tror att det är det som är grejen.
Aha,
det här är, okay. det här är en, jag vill säga att det är en kvalificerad gissning. Jag tror att det är så.
Fattar. Ja, men Revolution har en teori om Adidas också. Han skriver så här. Personligen känner jag att märket lyfts fram alldeles för hårt i program som Efterlyst. Och jag känner ingen alls lust att förknippas med märket på grund av detta. Synd att ett märke så att säga tas över av krafter som står för helt andra värderingar än det var tänkt. Man borde tänka, där går en kille som är på väg till fotbollsplanen. Men det gör man inte. Det var väl 10 plus år sedan jag förknippade Adidas med en sund livsstil. Jag vill bara säga, den här tråden är från förra året. Så fram till typ 2010 tyckte Revolutions då att Adidas signalerade korpboll och motionscykel. Och då började plötsligt invandrare köpa Adidas. Det känns väldigt...
Ja, det låter
jag håller
konstigt.
Inte med.
Nej, inte jag heller.
Men varför blev det så här då? C. Craig tror sig veta. Är det ingen som har insett att invandrare, de är avundsjuka på den rika svensken? Det är därför alla populära medel- och överklassmärken blir populära bland invandrare. Adidas är ett perfekt exempel på det. Flera i tråden skriver om hur de gillade Adidas för tills det blev populärt hos invandrare. Det här är ett jävligt dåligt exempel. Liksom. Adidas har väl aldrig varit överklass. Det kändes som att det kanske var tyskt i två år på 70-talet och sen direkt förknippad med hiphop i USA.
Verkligen.
Nej, känns inte alls heller bekant att som handgnuggar oligarken säger att man hängde in sin Adidas overall i garderoben bredvid kostym. Det känner jag inte heller igen.
Gud, det har jag gjort.
Jo, men det du gör nog du den fortfarande. Alltså, det känns bara som att, såhär, det låter som att såhär, nej, nu får du inte vara bland kostymerna.
Jaha, det var så han menar. Okej, okay. Jag hade ju länge en kostym för jobbet och en kostym för hemma. Och det var just de två. Jag hade ju någon slags one piece länge, kommer du ihåg den? Adidas one piece-en.
Otroligt.
Väldigt trevlig.
Ja, det är ju, alltså Adidas är, nu blir det lite flummigt här, men det är ett jävla problematiskt klädesmärke kan jag tycka, för att man vill ha på sig det och det signalerar typ lite så counterculture, vilket är så jävla pinsamt.
Vad är counterculture? Ja, motstånds...
Man är lite liksom lite så mot etablissemanget på något
sätt. Slags motsats till normcore typ.
Ja, exakt. Man är lite tuff. Okay. Det är lite edgy att ha på sig Adidas.
Och så,
man så här, och så går man så här, ja, fast du betalar ju också 900 spänn. Alltså vi, jag. Ja. Alltså det här gäller ju inte liksom... Det här gäller alla. Betalar ändå så 900 spänn för en jacka, typ. Eller en träningsoverallsjacka med tre ränder på. Och är typ så, kolla jag. Fuck you, världen.
Kolla på mig. Jag lyssnar på rap och på min egen väg. Och jag är inte som alla andra. Bara, nej, du ger bara alla dina pengar till ett märke. Den kostar 10 kronor att producera under vidriga former. Och du känner dig mer som dig själv när du har på den.
Ja, det är väldigt tråkigt. Jävla vidrigt. Väldigt tråkigt när du lägger fram det på det
sättet. Ja, det är det. Jag har Adidas-skor på mig just nu. Ja. Men jag har också en t-shirt från Fjällräven. Så det tar väl ut varandra då. Ja, i töntighet. Töntighet vs töntighet. Det blir ett nollsumme.
Ja, just det.
Ja, kanske.
Dubbeltönt. Ja,
det gnälls väldigt mycket på Adidas på Flashback i alla fall. De har lyckats med det, får man säga. Tråden, varför har Adidas blivit synonymt med gängkriminalitet? Den innehåller en jävla massa gnäll. Enzym skriver, tyvärr gäller detta andra märken också. Vissa märken blir babbemärken och det skulle aldrig falla mig in att köpa dessa även om de är snygga. Vad är det som gör vissa märken till ortenkläder? Snart fuckar de väl Fjällräven också. Ja, då är det bara folkdräkt kvar som inte... Alltså så här, tyvärr då får jag säga till både Enzym och till dig Emma, eller jag vet inte om du bryr dig sådär jättemycket, men Fjällräven nämns redan 2010 av flera användare i tråden, snygga märken som fått blattestämpeln. Mm-hmm. Och där nämns även Lacoste, som vi var inne på förut, Armani, Canada Goose och G-Star. Jag vill undra, när var G-Star ett snyggt märke?
Åh, det var jättedyrt. Ja, det var så dyrt. G-Star jeans hade folk och man var så, wow, vilka dyra
jeans.
Men
de har väl ändå alltid varit skräckfula, har de inte det? Har de inte alltid haft så en opåkallad ficka i knävecket?
Jo, men väldigt, väldigt märkliga på det sättet. Det är också, kommer ni ihåg de där, vad hette de, med rödfärg i röven? Det var ju också en...
Eviso-jeansen
var ju också en väldigt märklig period.
Ja. Där står jag tryggt förankrad på marken, att jag vet att avancerade jeans gör sig icke-besvär. Jag vill inte liksom ha jeans plus. Det är bara jeans räcker gott för mig. JLA skriver i alla fall den här tråden. Inget av märkena som rapas upp har väl direkt någon blattestämpel, utan mer töntstämpel. Det är mer wannabe, brats, tebs, nysvenskar som har det för all del. Lacoste har ju alla. Överklass, medelklass, arbetare, invandrare. Jag är ingen stor fan av märket, men jag skulle kunna bära det. Jag vet inte. Jag tror att det ändå har gått ner som sagt sen Breivik var där. Men trots att TS efterfrågar märken som just har fått blattestämpeln, så tar väldigt många chansen att ondgöra sig över att just deras märke ju har kapats av en annan grupp. Wores skriver, Fred Perry. Detta sköna arbetarklassmärke bärs ju av varenda fancy boy numera. Jag tror att det inte var ett arbetarklassmärke 2010 heller, Fred Perry. Men. Freck skriver, jag skulle säga Burberry. Kanske inte invandrare, utan mer annat löst pack som gör att man tänker två gånger om kläder från Burberry. Jag vet inte vad han menar med löst pack. Alltså Burberry-kläder är ju fitt dyra. Jag antar att han syftar på huliganer, för de har mycket Burberry, även Fred Perry i och för sig. Men det hade varit roligare om han bara menade random anglofiler som löst pack. Att han absolut inte vill bli förknippad med folk som äter så Marmite och älskar Andres Loco. Nej, kom inte hit till min Burberry.
Men gör inte vi i den vita medelklassen också tvärtom? Alltså till exempel när Lid Del släppte någon klädkollektion så ska den vita medelklassen springa till Lidl och köpa gympadojer som...
Gud vad sant
Som blir signalerar och skitdyra.
Fy fan vad sant. Kolla på mig, jag skiter i märken.
Det var en väldigt bra spaning, Emma.
Ja, det är pinsamt. Det är pinsamt att man håller på så här. Mm. Jag har inga Lidl-skor, men jag hade säkert kunnat ha. Och det är pinsamt.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Den här tråden är i alla fall från 2010 och det märks inte minst när användaren Amberion räknar upp en lång lista med kläder som inte går att ha längre för att de har kapats av olika kulturer. Och för han delar då in det här, vilket är mycket en tidsmarkör, i 3 kategorier. Du har babbemärken, du har huliganmärken och du har Partille Johnny-märken. Det är ändå jävligt 2010 med Partille Johnny. Och i och med att det är 2010 så måste jag ge en high five till Virex som förutspår: jag nominerar parajumperjackor inom 1 år. Jag vet inte om ni vet vad det är. Nej, men det är liksom bredribbade dunjackor. Ganska tunna. Ser ut lite som Jeff Bezos framgångsväst, men med ärmar på. De var väldigt populära. Vi kan som ett litet typexempel ta 2010 när Virek gav dem 1 år. Då var de rätt välrenommerade då. 2012 startade sjuka pojken tråden: hur lång tid innan parajumpers är CG-stämplade? CG-stämplade är alltså då Canada Goose. Och då känns det fattigt då, är det betyder. Mm. Och Aquaracer svarar: ge det en säsong, förortarna måste snappa upp det först. Och bara några månader senare, tidigt 2013, skriver Dr. Jebe: jag har redan skådat en somaliepojke med Adidas-keps, 16 år gammal, med parajumperjacka och sett blattemammer i detta. Det är på gång. Och Magnus skriver: ser alltid en massa morsor och män på stan som har detta i ålder 38-50. Ett tydligt tecken på att trenden är död och jackan numera är en certifierad CG, alltså Canada Goose-jacka. Mm. Mm. Och jag tror det är där någonstans. När morsor och män på stan i åldrarna 38-50, efter att förortskids haft på sig den, tar på sig den för att signalera att de är counterculture. Jag tror det är då det dör. Jag tror det är där vi åker ner i avgrunden. 2014 skriver DDF 66 att alla ensamkommande flyktingbarn får en parajumper för skattepengar. Och det stämmer nog inte. Men det är liksom så här tanken kring det här märket går. Till sist 2016 skriver Upp och hoppa: kanske bara jag, men Canada Goose känns verkligen mycket mer rent från blattestämpeln än vad det gjorde för bara 2 år sedan. För nu har ju de parajumpers eller sail racing. Det är ju knappt några invandrare som har CG nu för tiden. Nu är det ju bara gubbor och gummar och rika tonåringar som har Canada Goose. Så 4 år tar det ungefär så blir parajumpers ute och Canada Goose tillbaka som okej klädemärke. Ibland händer ju såna här saker av sig självt, men ofta så är det liksom märkena själva som gör en storsatsning för att liksom tvätta sig rena från lite oönskade associationer.
Bering Breivik.
Ja, precis. Jag vet inte vad Lacoste skulle göra i just det fallet. Men...
Fan vad maktlöst man måste känna sig då. Ja, att ens märke kan rasera.
Marknadsavdelningen. Nej. Ja.
Precis. Tänk dig att du är en utbränd brand.
Kom igen Kerstin, all publicitet är bra publicitet. Ja, vi kan ta oss ur det här.
Du jobbar både kortsiktigt och långsiktigt med att stärka varumärket. Du har en plan för vad varumärket ska befinna sig om 20 år. Allt vidare på dina spröda jävla axlar som brand manager på Lacoste. Och så bara sitter du där och säger: ja, men det är viktigt att inte gå ut för aggressivt, för det är ett gammalt, fint, anrikt tennismärke. Så att vi kommer liksom inte så här, vi jobbar inte med influencers på det sättet liksom, utan vi kommer snarare stödja en tennisturnering bland rika, för att det sen deras barn ska, och så bara bam, där är Breivik med krokodilen på. Ja, det är fan deppigt.
Lindex sitter och biter ner sina naglar när Johanna Möller ska in i rättegång.
Ja, gud. Men tänk om hon kommer så en Lindex-tröja.
Man svår att se i för sig.
Ja, gud.
Det kanske är smart att man inte har ett märke som syns.
Ja, faktiskt. Ja. Folk nämner också så här Stone Island och Fred Perry som märken som har liksom försökt göra en klassresa uppåt. Det finns också mycket rykten som jag inte har kunnat bekräfta på att Tommy Hilfiger, när det blev väldigt associerat med hiphopkultur på 90-talet, hade liksom väldigt tydliga regler kring att det inte skulle synas utåt, utan man skulle liksom trycka fram bilder på vita, rika människor. Det var det Tommy Hilfiger kläder skulle vara för, att han skulle ha sagt det på Oprah. Jag har aldrig hittat det. Det var i alla fall ett rykte som gick.
Mm. Ah, ja. Okej, men är det vidare... att det blir förknippat då med alltså att det de tar det från skaten.
Tommy Hilfiger, ja. Men det var ju typ inom streetkultur. Ja. Generellt var ju det svinstort på slutet av 90-talet och 2000-talet. Och så var det väl som att så här, folk kände att typ, ja, det var bara ett rykte som gick. Att Tommy Hilfiger himself hade varit typ så... Det är inte dem jag gör kläder för. Jag gör kläder för rika, vita människor. Mm. Snälla, respektera det.
De är på Lidl och köper...
Ja, exakt.
Gympadoje.
Okej, vidare till det allra senaste märket som har vridits ur händerna på den friluftsälskande medelklassen. Haglöfs. Och det här kan man ju läsa om bland annat i tråden. Hur fan blev Haglöfs blattejackor? Trådstartaren Pleasure Box skriver... Svenska friluftsjackor av Viktor Haglöf skapade 1914 i Dalarna. Hur fan blev detta märke ett jättemode bland alla blattar i Sverige? Först Peak Performance, nu Haglöfs. Vad fan tar de näst? Fjällräven. Som sagt, Fjällräven-tåget gick för länge sedan. Mr. Ernest tipsar Pleasure Box om att börja köra engelska oljerockar från Barbour istället. Men tyvärr redan 2016 skrev Ripples i tråden snygga märken som fått plattestämpeln. Barbour är populärt bland integrerade babbar. Så att det är svårt, det är väldigt svårt att försöka hålla det rasrent här. Men det är inte bara gnäll i den här tråden. Några få modiga svennar, de vågar fortfarande ta på sig sin Haglöfs. Skogs 08 till exempel skriver, säga vad man vill om invandrarungdomarna, men de har väldigt schysst klädstil i alla fall. Adidas byxor ser nice ut om man har sneakers till, och friluftsjackorna från Haglöfs, även de riktigt läckra och sköna att bära. Och Shy Pooper är ännu mer pragmatisk. Snygg design, bra pris, utmärkt funktionalitet. Vad mer finns det att önska? Samma sak med Fjällräven, Adidas, Parajumper, Henry Lloyd, Hugo Boss, Gucci. Av den enkla anledningen är de populära hos babbarna. Men även hos resten av befolkningen som inte lever på SOS.
Men tror ni då, för att det här med att det har tagits över av gängkriminella. Jag hörde att NK slutade med kontanter till exempel. För att gängkriminella inte skulle kunna komma in och köpa Haglöfs jackor. Och då gissar jag att det har blivit populärt för att de är jävligt dyra helt enkelt. Det, ja, det eller tror att det är så, då ska jag som gängkriminell tänka funktion. Att jag måste kunna skjuta och springa fort.
Ingen
så kan det inte vara. Det måste ju vara för att det är dyrt.
Men ja, är det så alltså, jävla dyrt då? Då tänker man att de skulle välja något annat.
Mm. Det är inte så dyrt, det är inte. Jag var faktiskt inne och kollade. Det, alltså, det är så här, en skaljacka kostar kanske 2000 spänn från Haglöfs. Jag antar att gängkriminella är precis som vi andra. Att någon random grej har liksom trillat ner i ens knä någon gång. Och då känner man att så här, vi är tre Adidas-tjejer, vi som gör den här podden. Varför det? Jag vet inte. Var det någonting någon sa som Mia eller Emma eller jag lyssnade på 90-talet? Kanske, liksom. Men jag menar, det är så här... Det bara kommer delvis, känns det som. I alla
eller
fall.
Kanske att det är någon som börjar som man ser upp. Även gängkriminella har en oskis kanske, som börjar med något och sen följer man bara efter.
Exakt. Oskis, klädesinfluensen i Majerna. Han är den enda på riktigt klädintresserade människa man känner. Ja. Och på Majerna Loppisen varje år så sålde han ju förra årets batch av kläder, ja. Vilket gjorde att alla män såg ut som Oskis precis, och vissa kvinnor såg ut som Oskis precis i början där i juni. Sen började det späs ut med den nya garderoben, så då blev det mindre uppenbart. Men det var verkligen så här, så fort Oskis har på sig någonting som första, så är alla så sjukt.
Ja, jag vet, så
ett halvår senare typ, jag vill också.
Jag tyckte bara det var alltid så fascinerande att träffa honom just av den anledningen att man var som en vad i helvete. Sen bara aha.
Ja, exakt. Vet man själv vad man kommer på sig med ett halvår. Får man ha bäst? Det visste jag inte.
Jag tyckte bara det var en så fin inledning på ditt nästa sommarprat. Jag antar att att gängkriminella är ungefär som vi.
Ja. Just det. Ja, men det ska jag tatuera in någonstans.
Ja, tycker jag.
Så det finns ju en och annan kulturbrygga här. Ja, mig själv inkluderad. Men i övrigt är det rätt lågt i tak när Flashback diskuterar klädval. Enligt Flashback ska babbar, huliganer och en gång i tiden även partyleonis hålla sig till sina egna jävla klädmärken och inte hålla på att förstöra för andra. Och den här konflikten finns ju förstås utanför Flashback också. En del märken har ju försökt tvätta bort stämplar de har fått. Haglöfs är kanske den senaste av dem. För i september förra året så slutade de med kontanthantering i sina butiker för att ta avstånd från gängkriminalitet. Och Göteborgsrapparen Sarep 90 svarade med en video där han brände en Haglöfsjacka. Sen dess har Haglöfs då tappat status bland vissa och kanske fått tillbaka sin forna glans hos andra. Svaret och slutsatsen man kan dra av allt det här är att hur fan man än vänder sig så har man sin märkesjeansröv bak.
Men är det så det är nu då att om någon bränner en koran så blir motaktionen att bränna en Haglöfsjacka?
Det kan det absolut vara. Men jag antar att Haglöfs är på väg tillbaka eftersom att jag för första gången köpte ett Haglöfsplagg för 3 månader sedan.
Jaha. Mm-hmm.
Så kände jag när jag gick förbi Haglöfs, vilka bra skor. Jag behöver vinterskor. Jag har aldrig köpt vinterskor. De där var rätt snygga. De där känns som någonting som Ghostface Killer skulle kunna ha på sig 1997. Då passar de ju med min image. De köper jag. Så då antar jag att de gängkriminella har flytt Haglöfs.
Just det.
Man kan ju liksom inte vinna det här. Om man är blatte som klär sig för svennigt, då förstår man gamla svenska fina traditioner om att ha seglarjacka och gilla Adidas. Men om man klär sig för blattigt, är man en jävla blatte som borde ta på sig riktiga svenska kläder istället. Och är man svenne som klär sig i svennekläder, då är man en svenne. Men tar man på sig ett par Adidasbyxor, då är man hobbyturk. Det är snårigt. Vem får ha vilka kläder? Vad betyder vilka kläder? Men tack och lov så kan man ju trösta sig med att allt går i snabba cykler, precis som ordet generellt. Det blir allra tydligast när man läser tråden som startades i november förra året, alltså bara för några månader sedan, och som heter Hetaste byxtipset, Adidas. Där skriver trådstartaren 0.con.troll. Hör upp, kära läsare, jag förstår hur du tänker. Adidas byxor, dagens modetips. Hur tänker TS här? Låt mig berätta. Vi har alla sett dem, Adidas fjortisarna, små gangstrar med Adidas byxor. Det är inget nytt. Så varför detta tips? Jo, jag såg just någonting fantastiskt snyggt. En vanlig kille, helt vanlig småbarnspappa, med svarta Adidas-brallor. Och nu undrar du, är min poäng att en småbarnspappa blir mer attraktiv om man kör gangsterstilen? Nej! Det var ingenting gangstrigt över nämnda småbarnspappa. Och det var det jag reagerade över. Istället för att se ut som en luffare, vilket är lätt hänt om man väljer just Adidas, såg han riktigt mysig ut. Dagens tips från mig alltså, om du är en vanlig välvårdad kille, till exempel en plugghäst, inte en gangster wannabe då, investera i ett par snygga svarta Adidas. Om du har glasögon passar det extra bra. Det ser nästan lite sofistikerat ut.
Ja, du hör.
Så ni hör, tjejer, allt kommer tillbaka. Släng inte din Haglöfsjacka. Häng bara in den i garderoben ett tag mellan kostymen och Adidas-overallen. Plocka fram den igen om några år. För då kanske den signalerar före detta up-and-coming hasardpar med villa ute på söndagsutflykt som heter Anders och Jesper eller någonting i den stilen.
Mm. Jättespännande ju.
Mycket intressant.
Sia framtiden.
Verkligen. Jag ska faktiskt jacka i dig lite, Ina. Du var ju inne på en hel del på blattar. Och det ska jag också in i.
Visst är det härligt att säga det ordet? Ja, visst känner man att man verkligen har full agens
verkligen.
Och rätt att använda det ordet när man säger det?
Jag blir väldigt, väldigt lös i magen varje gång jag ska ta sats. Så vi får se hur det här ska gå. Men i alla fall, det jag ska prata om. Jag skulle säga att allting började i juli 2007. När användaren FitLego startade tråden ny community för blatt. Där inom citationstecken. I den tråden informerar FitLego flashbackarna om att communityt blatte.se har slagit upp de digitala dörrarna. Och nu undrar han då i förtäckta ordalag om det skulle kunna vara någonting för Flashback att infiltrera. Och ja, om man ska sammanfatta, det verkar det ha varit. Otala skriver, nu jävlar ska här spammas. Flashback, attack! Och som de attackerade. Användaren Efraim Barkbit startade en tråd på blatte.se där han frågar om någon är sugen på att haka på en superresa till Mekka. Resten av flashbackarna tar det sedvanliga greppet rasism och hot om våld med vilka de överröste det här nya forumet. Det var flashback-hygge helt enkelt.
Det blev många Haglöfsjackor att bränna efter det där.
Verkligen, det var lite för tidigt för att bränna Haglöfsjackor. Men hade det...
Det är fila fortfarande vid den här tråden.
Ja, precis. Tyvärr också då för sidägaren så visade sig dessutom att säkerheten på blatte.se var obefintlig och med lite SQL-kunskaper så kunde också flashbackarna med enkelhet ta över administratörens eget konto och ställa till med ett rent helvete.
Åh nej.
I och med den här stormningen av blatte.se så var en ny rörelse igång. Flashback-raiderna hade fötts. Eller raiderna, jag vet inte, jag är också ängslig inför det. Ska jag säga det på engelska eller ska jag säga det på svenska? Raider. Vi provar så.
Ja, men det blir ett mellanting, det tycker jag.
Ja, jag tror det. Mm. När man raidar ett forum, det här ser jag mest till Emma Knyckare, då låter man det helt enkelt svämma över av liksom meningslösa och roliga och på olika sätt upprörande poster och trådstarter. Och forumets normala besökare, de ska liksom uppleva sig invaderade av de som raidar.
Ja.
Ni minns kanske att jag pratade om 4chan och deras epilepsiforum raid där de postade strobgiffar. Det är klassisk raid. Rolig dessutom. Man kan säga att allting som på den här tiden var 4chan väldigt mycket, de som började någonting och Flashback, de hakade i. Som med många andra rörelser som har startat på Flashback-forum. Jag tänker på till exempel de fejkade kändisbilderna och julkortsskickartrådarna. De har vi aldrig pratat om. Men i alla fall, bland många andra då, så går det att ta på energin och känslan av att någonting stort håller på att hända här. Alla vill vara med. Och att tidningarna, enligt Flashbackarna, kallar deras raid mot blatte.se för en organiserad nazistattack, det gör inte glädjen mindre, så kan jag säga. Dr. Jäkel skriver, helbröder, vi är internets SA. Fan vad mycket mindre hotfullt internets SA låter än AFK SA, får man väl ändå säga. Man blir mycket mindre rädd. Men jag skulle säga att de flashbackska soldaterna, de bedriver sitt krig mot den här sajten i ungefär 4 månader med varierande intensitet. Det finns lite eftersläntare också. Extra lågintensivt är kriget där i slutet av november. Blatte.se, det frigör inte längre lika mycket dopamin som det brukade göra. Tåget verkar ha gått. Men det var bara objekten som var passé. I själva kärnverksamheten fanns det ännu liv. För den 12 november 2007, då startar användaren Lönnmördaren tråden veckoliga forumraider varje söndag. Hans trådstart, den är föredömligt tydlig. Han skriver så här. Söndagar, centraleuropeisk tid 19.00, veckans raidobjekt den 18 november, tibianordic.com/forum. Tema, ja det är rasism, även sexuella grejer, eftersom att forumet verkar vara uppbyggd för 10-12-åringar. Jag kommer att uppdatera tråden varje vecka för nya forum / platser vi behagar att raida.
Det blir ju efter man har varit i kyrkan då.
Efter kyrkan, exakt. Tibia, det ska jag säga, det är ett rollspel där man är då trollkarlar och häxmästare i OSV. Så det är ett dataspel som barn då spelar. Och som ni märker, jag ser att ni förstår det, Lönnmördaren, lite av en edgelord. Vilket är en klar fördel om man ska bli en riktigt, riktigt bra raidare. Men, och här sträcker jag upp ett varningens finger, man måste hålla sig på rätt sida om gränsen för vad som är acceptabel edge. Man kan gå för långt och det ska visa sig att effekterna av det kan vara förödande, Emma Knyckare.
Ja, jag förstår det, för jag försökte gå in på blatte.se och det verkar inte finnas kvar.
Nej, det är nog inte Flashbacks fel eller förtjänst, skulle jag säga. Men vi ska komma till varför det skulle kunna bli förödande. Lönnmördaren, han får snart en kumpan, Lordo, och tillsammans så bildar de här killarna en 2-manna-stab. Lönnmördaren kallar sig för Lordos general Rommel, hans högra hand. Lordo får man då anta är väl självaste fyren. Ox skriver, varför kan det inte bara bli söndag? Det rycker i mina anti-PK-fingrar. Minut, som har varit med och raidat förr, skriver, jag tänker posta en 2 girls 1 cup-tråd ännu en gång.
Är det PK? Då ser man alltså PK som att barn spelar dataspel utan att behöva se bajsporr samtidigt.
Jag tror, precis. Det är liksom en så intressant. Det som är mest spännande med det här, det är att det finns någon enhetlig syn kring vad som är okej, vad som inte är okej, vad som är PK, vad som inte är PK. Och man själv har absolut ingen aning.
Nej, det känns som flyers. Man har ingen aning. Man fångar någon och så bara, det är det här.
Nej, men verkligen. Upphetsningen nu, den vet inga gränser. Tyvärr så går allting käpprätt åt helvete redan innan det har börjat.
Va?
För på det utsedda offret Tibia Nordic så är det någon som har kallat till administratörerna. Den skrev så här: forumet kommer attackeras på söndag. Kom ihåg att det är ett barn som har skrivit det här. Forumet kommer attackeras på söndag. Och så är det en länk till den här raid-tråden. Vi tar åtgärder så att de inte lyckas. Yeah. För er som inte vet vad Flashback är, så är det några personer som inte har några liv. Och oftast är de utrustade med förkrympta organ. Då de inte har några liv så måste de också paja för alla andra som har ett liv. Så om detta stoppas innan det hinner börja, så kommer de bli ledsna i ögat och suga på nappen hela söndagen. Lol.
Vilken blandning.
Ja, vilken blandning. Det
men
är
också
ju...
vad kul att de 10-åringarna har ett liv och nu ska de kriga mot dem på Flashback som inte har ett liv.
Exakt. Ja. Nej, men det är ju verkligen giganternas kamp det här. Man blir inte riktigt darrhänt. Däremot blir man väldigt, väldigt, väldigt torr, som du blev efter den där aloe body buttern, Emma. Det finns en snitch ibland oss, hur som helst, skriver Flashbackarna i raid-tråden. Att någon skulle kunna vara medlem på både Flashback och Tibia Nordic, helt vanlig medlem, det är en möjlighet som inte diskuteras överhuvudtaget. Den nya ledarförmågaren Synx skriver: vi i partitoppen kanske ska sätta oss ner och planera hur vi ska skydda oss från onda kallare. Och nu ser man ju på Emma Knycker att nu rinner det till. Nu börjar du bli redo att lämna din breda man du har här hemma och söka lycka bland alfa-gänget i partitoppen. Fy fan vad kåt man blir när man hör det, va? De strategiska planerna i alla fall.
Ska vi bara, för er som inte ser det här då, det vill säga alla utom jag, Emma ser ut som att hon precis har blivit våldförd.
Ja.
Otroligt äcklad. Äcklad och ledsen.
Först Lina på Aftonbladet och nu det här.
Det kommer bli ännu bättre alldeles strax. De strategiska planerna i alla fall, de har tyvärr avslöjats. Jävla Tibia Nordic som knäckte Enigma. Det vill säga de gick in och läste saker som stod i klartext på Flashback. Partitoppen måste omgruppera sina trupper. This is Lordo speaking. Damma av era sämsta trådidéer. Träna fingrarna och rusta er för strid. På söndag 19.00 18 november, då raidar vi hästforumet Bukefalos. Är alla med på det? Minut svarar: fyren har talat. Och skriver: må storkukarna segra.
Det är en, om det finns något som är ännu värre än att försöka besegra spelande 10-åriga pojkar, så är det väl ändå 10-åriga hästintresserade tjejer.
Ja. Ja. Är inte ändå folk som är med i partitoppen det som är...
Det är så osexigt. Det är så osexigt. Alltså,
när man självantänder nästan faktiskt.
Ja, det är ju någonting med mäns förmåga och dyrka andra män på en nivå som kvinnor aldrig kan göra. Och det är sällan man får se det som tjej. Men ibland så kommer en sån här skärva när man ser liksom, det är vissa män som har den förmågan. De kommer in i ett rum och alla andra män liksom blir som så fangirls till ett K-pop-band. Det är så jävla pinsamt.
Verkligen. Det är den effekten som Lordo har på den här tråden,
ja,
ska jag säga.
Verkligen. Fyren har talat!
Fyren har talat. Må storkukarna segra, skrev som sagt också. Men tyvärr, nördbarnen är steget före. Och ännu en gång. Lordo citerar en post på Tibia Nordic författad av deras admin. Jag har skickat en varning till hästforumet så jag slipper läsa i Aftonbladet om 12-åriga flickor som fått se djurporrbilder samt bilder på slaktade hästar på sina forum. För det ska vi säga, de diskuterar ju också exakt vad det är de ska göra öppet i den här tråden. Så det är bara gå in och läsa.
Ja. För den som tycker det är mysigt.
För den som tycker det är mysigt och för den som vill veta exakt vad som ska hända och exakt vars. Lordo fortsätter i alla fall: helvetes challande PK-ister. Hoppas de vet att de någon gång i framtiden kommer resultera i en massattack på deras forum. Det är nästan så att man tänker att rikskanslern och hans strategiska rommel borde ändra taktik nu när Enigma är knäckt av de rollspelande barnen på Tibia Nordic. Solidus Snake skriver: ni kanske ska vara lite mer hemliga med vilket forum som attackeras så att sånt här aldrig händer igen. Och det är väl tamme fan briljant. Det här är ett skolboksexempel på strategiska skills. Synx nappar och tar på sig att sätta upp en IRC-kanal för högsta rådet, som för övrigt nu, Emma Knyckare håller i det, går under det mer internationella namnet The High Council. I IRC:en ska medlemmarna i High Council fatta beslut om vilka forum som ska invaderas, och sen ska de då informera fotsoldaterna i Flashback-tråden först en halvtimme innan anfall.
Smart.
18.25, fem minuter innan delgivning, skriver Ox. Jag spyr nästan upp avföring av spänning. Gyllenborst svarar, nu börjar det dra ihop sig folk. Fink skriver, ursäkta mig men det här är ju patetiskt. Ox skriver, tre minuter kvar, jag dör. Och klockan 18.32, två minuter för sent till trådens stora förfäran, skriver lönnmördaren. Vi har bestämt oss för att raida Tokyo Hotels forum klockan 19.00. Börja inte innan. Vi tänkte att vi skulle rikta in oss på att förelämpa emos i de fem underforumen. Alltså nyheter, musik, köp DVD, live och rykten. Men ni får naturligtvis posta var ni vill. Några nyckelord skulle kunna vara skära, rakblad, självmord, synd om mig, farväl och hata livet. Försök att hålla er till lagen, alltså inte barnporr. Djurporr och liknande är dock okej. Okay. Undertecknat era ödmjuka underjordsorganisatörer.
Försök hålla er till lagen.
Försök hålla er till lagen. Om ni inte ska göra det, det skriver de flera gånger, så uppmanar de folk att använda Tor då, som en sida som gör att du surfar anonymt. Eller en webbläsare. Men i alla fall, nu utbryter då en större glädje i tråden än den jag såg hos min tvååring. Första gången jag var med henne på badhuset och hon kastade sig i bassängen och skrek, mamma, jag dyker nu, innan hon försvann under vattenytan. Ox skriver, heil! Mr. Shasta skriver, nu jävlar! Named Lock skriver klockan 18.58, två minuter kvar. Och när klockan är slagen, nästan i alla fall, skriver Michael Myers, eld! Gurram skriver, raid! Lönnmördaren skriver, give them hell! Launch the spam! Och efter två minuters spammande går Tokyo Hotels forum ner helt. De har utsatts för en manuell DDoS-attack kan man säga för flashbackarnas uppdämda lust att posta djursex i ett forum för unga tonårstjejer. Armson skriver, primo Victoria! Lönnmördaren skriver, hahaha, success! Craylan rapporterar inifrån slagfältet efter att forumet återuppstått hjälpligt att någon bumpade tråden, hur många DVD:er har du med inlägget, jag har en i tvåan. En annan har startat tråden, det ryktas om dvärgar i logerna och postat oerhörda mängder dvärgporr. Totalt... Paus för skratt.
Oh, jag blev så sugen på att raida vår Discord-kanal nu.
Ja, det var roligt. Det bara vi jätteroligt. Tre också. Totalt klämde de raidande flashbackarna in 70 nya trådar och de roas nu otroligt mycket av hur förfärade de unga emo-fansen till Tokyo Hotel är. En av dem skriver, vad är det som händer? Det har kommit upp massa ämnen om att Bill är död, och Bill är ju då en av medlemmarna i Tokyo Hotel. Och så som skär du dig i armhålorna. Enligt mig så är det någon som håller på och förstör, vilket är väldigt tråkigt.
I armhålorna. Mm.
Snart kommer också en underhållssida upp där det står att forumet är stängt på grund av städning. Konstatera, skriver hell våra ledare. Men vad fan gör vi nu? Är det slut nu? Det var ju en så otroligt lyckad raid att de gick ner så himla fort. Men snopet är ju att allting som de har laddat för nu ska vara över. Den nya rådsmedlemmen Master Abi har dock ett S i rockärmen. Han meddelar att det blir ännu en raid för kvällen. Forumet Days.nu, ett svenskt diskussionsforum för folk som älskar såpoperan Days of Our Lives. Och flashbackarna, de hugger direkt. Mansig rapporterar från startsidan där det nu står, välkommen till vår senaste medlem, en penis utan dess like. Modus citerar välkomstmeddelandet som tyvärr också är ett förvälmeddelande. Tack för att du registrerat dig, Hitler lever. You have been banned for the following reason. No reason was specified. Date when the ban will be lifted. Aldrig. Samma sak händer tyvärr med Malenas Anal Adventures, medans Our Days in tvåan, Pedo Hans, Second Taker och tvåan in Our Lives verkar klara sig undan administratörernas granskning. En halvtimme, ganska exakt, får gänget hålla på innan Days of Our Lives-forumet stänger ner för att städa upp bajset, dvärgporren och de rasistiska ramserna. Med detta så är den första raidkvällen avklarad och alla är mer än nöjda.
Ja.
Ni också, tycker jag.
Det är en skörd ändå.
Det är en jävla skörd.
Men det är ju svårt det där med dopamin liksom, när det börjar, man börjar, det börjar fyllas på, man bara vänta lite, det här gav mig någonting. Verkligen. Det här är något, och så liksom tar det slut för fort. Ja. Det är inte så lätt alltså.
Nej, för definition, alltså det är ju ändå lyckat när de måste stänga så snabbt. Det är ju tydligt att de har vunnit, men det blir ju ändå en tomhet eftersom att man hade laddat upp för ett långt krig.
Ja, det är som när man retar sin lillebror och han ger upp.
Ja, verkligen. Exakt samma. Ja. Jo, men alla var i alla fall nöjda, men det är mer än vad man kan säga om söndagen som följer när det är bandet Kents forum som ska få smaka på Flashbacks töntarmé. Innan attacken ens har börjat så ligger dock forumet nere. Rådet presenterar då en reserv, det blir carola.com, men samma sak händer där. Missnöjet i tråden exploderar. Men precis som alla generaler erkänner aldrig lönnmördaren ett misstag. Han skriver, det var väldigt lyckligt. Raider det här. Jag tycker att alla som är lojala mot den här tråden ska ta med det i sin signatur för att visa för alla vad som händer här på Humorlänkar. Ja, nu är det väl ändå kåthet, Emma Knyckare, man ser i dina ögon.
Jag tycker ändå, alltså la Kent-forumet ner innan de ens hade börjat.
Du ska få en liten förklaring här, för Master AB har hittat någonting som är jävligt intressant. Som skulle kunna förklara varför de var så snabba att stänga. Han skriver, en liten fågel har viskat i mitt öra att Days admin Andreas bevakar denna tråd. Mm. Jävla helvete, alltså är det inte barn som låtsas vara trollkarlar så är det såpopera-entusiaster som sätter käppar i hjulet för den mäktiga flashbackska armén. Det finns bara en väg runt det här problemet. De måste söka sig utomlands. Det är dags för en internationell raid. Ett amerikanskt hundforum, dogforums.com.
Där finns inte Andreas.
Där är inte Andreas. De kör. Åh, helvete vad de kör. Efter ett tag skriver Koneko, min användare Tidelagen blev bannad nu. Får man inte visa lite familjebilder? Tommy Bollen 2 citerar en diskussion mellan två hundkvinnor där den ena skriver, has anyone other than me noticed the proliferation of disgusting spammers today? I signed in this afternoon and I have been treated to several images of fecal matter, genitalia and other words disturbing words. Den andra kvinnan svarar, they, the idiotic people, flooded the forum pretty fast, so I'm sure it takes some time for the mods to come back from that. In the meantime, I'll be here stabbing my eyes with forks, trying to get rid of the two images I saw before I realized what was going on. Hundforumet, de får stänga ner verksamheten tillfälligt. I rastlöshet så börjar flashbackarna posta egna förslag på vars nästa raid bör utspela sig. Och de gör det direkt i tråden, trots att rådet flera gånger har uppmanat dem att göra det i PM på grund av alla snitches. Lord skriver, tråden är under sträng bevakning av Days-adminen som har gjort det till sin livsuppgift och jagar ner oss raider och förhindrar vårt livsverk.
Andreas!
Om du läser det här, Andreas, ta dig i röven och gör något konstruktivt istället.
Som vi.
Som vi, ja, exakt. De här raiderna, de fortsätter med spridda resultat. De gör ett nytt försök med Tibia Nordic, men det stänger ner innan de ens hinner börja. De ger sig då på Hamsterpaj, och det roligaste med den raiden, det är väl att Berra 1, 2, 3, 4, 5 reggar sig under namnet Hamsterfitta. Jag vet inte varför jag skrattade åt det, men jag tyckte det hade något. Sen försöker de sig på en attack mot ett australiensiskt forum för hemlösa, men där tycker många att gränsen har gått. Det visar sig också att någon har ringt till Hamsterpajs admin Johan och trakasserat honom på telefon och letat upp hans mamma. Och det tycker inte heller alla är särskilt roligt. Johan, han menar också att det har postats barnporr på hans forum för barn och ungdomar. Och det är också väldigt många som reagerar starkt på. Det är en tydlig splittring.
Många, men inte alla.
Inte alla. Men vet du varför? För det, de säger att Johan ljuger. Han försöker slå split i rörelsen. Det har inte alls postats barnporr, skriver de. Hur som helst, stämningen i tråden, den är i tydligt nedåtgående spiral. Det blir lite liv i luckan när ett kristet amerikanskt forum kommer upp som nästa target. Multimaten skriver, God's gay friend, here I come. Laszlo Kovac skriver, spela gärna död i min självmordsbombartråd. Jackie skriver, jag postar bilder på Agneta Sjödin. Stackars amerikanare kommer inte kunna sova på veckor. Jag fattar inte det. Ser inte Agneta Sjödin ut som vilken spirituell kvinna som helst.
Jo,
drämma i med bilder på Farmen Kristina för fan om de ska chockas. Men den här attacken mot det kristna forumet, det blir en av de mest framgångsrika. Och det beror främst på att det inte finns en moderator i sikte denna söndag, Guds dag, som du var inne på innan, Emma. De är i kyrkan. Mm. Till slut, efter alldeles för lång tids spammande av forumet, så skriver en admin: "We are under attack by Satan. I cannot keep up. Pray for us that we can get things back in order." Och lite senare kommer ett till meddelande från samma admin: "Please pray for us with deliverance that we can get control of the board and get Satan behind us. We are under attack from Satan. I cannot keep up. Your prayers are needed."
Nej men
det här behövde de flashbackska raiderna. Lite nytändning. Mm. Ankish presenterar forumet manligt.net som är något slags killforum som nästa target. Men vet ni vem som hinner dit och varna? Jo, Andreas från Days of Our Lives. Jävla Andreas. This is Sparta, konstaterar torrt. Det här känns lite som humorn på Dreamhack i våras när folk raidade Statoil. Det vill säga att 100-150 ungar i åldrarna 12-18 gick in på Statoil samtidigt och ropade: "Hallå!"
Ja, det var inte alls det jag trodde.
Nej. Han är inte så imponerad. Nej. Av raiderna.
Nej.
Det raidas ett veganforum inom enorma citationstecken. Någon är där och postar recept på ansjovisfylld rödspätta. Därefter ger de sig på ett andligt forum som drivs av en kvinna som heter Annika. Och hon kan bara se på när hennes livsverk förvandlas till olika frågor om familjemedlemmars spruckna analöppningar och om huruvida spöken tar den i tvåan. Det är förvisso inte helt misslyckat den här raiden, men missnöjet, det har ändå fått fäste i tråden. Sambam skriver att han vill se en junta som avsätter The High Council. Högberg skriker: "Vi vill ha en stark ledare." Och jag tror att det kan vara de här högljudda protesterna som får rådet att vakna till liv och börja planera för den stora raiden. Raiden med stort R, och målet, det är inget annat än Flashbacks stora nemesis, familjeliv. Under veckan inför raiden förbereder rådet en praktfull armé av familjelivskonton. För det ska jag säga, innan så har de inte förberett någonting, utan folk har varit tvungna att registrera sig och det har såklart gått åt helvete. Nu har de förberett, och så fort de annonserar målet, då släpper de här kontorna i Flashback-tråden.
Ja, så att det är själva då, jag vill inte säga rådet, jag vägrar säga det. Det är då de som leder det här har reggat massa konton.
De har reggat fy helvetes massa konton under veckan som gått. För familjeliv har 48 timmars gräns innan man får posta. Mm. Så det var ju otroligt fiffigt. Den här attacken, den går till historieböckerna. Den är sinnessjuk. Enligt egen utsago lyckades de skapa mer än 5000 nya trådar. De postade en sju helvetes massa inlägg, och de har också bombarderat användare med direktmeddelanden. Den är hysteriskt lyckad. Rådets tysta förtjusning, den går att ta på. Och familjeliv, de kunde bara stå och se på när flashbackarna skriptade in trådar och inlägg, och förödelsen, den är i det närmaste total när allting är över. Det firas. Nej, men det jublas. Men så kommer den. Frågan om det verkligen är försvarbart att en av de raidande flashbackarna i ett subforum för föräldrar som har förlorat ett barn har skrivit till en sörjande kvinna att hennes barn har det bättre i himlen, för där kan det suga kuk. Det är på fel sida om edge-gränsen. Mm. Folk rasar. Dvärgporr, döda hundar och tidelag, det är lulsigt raid-material. Det är på rätt sida gränsen, även om det postas i forum för barn. Men kuksugarskämt om någons döda barn, det är absolut inte lulsigt raid-material. Hur kunde någon bryta mot en så tydlig, osynlig regel?
Oh, det är för lätt att dras med.
Det är ju det. Ja. Tänker också när det går så fort. fort. Och det är liksom, du ska hinna pumpa in så mycket som möjligt.
Nej men verkligen, men jag ser det framför mig att man blir så upppumpad. Bara,
exakt.
Mer. Ja. Och så bara, partistyrelsen, se mig. Ser ni vad bra jag är? Ser ni vad duktig jag är?
Det är exakt det som har hänt.
Grejen. Och så bara slut, ridå ner, du är ute.
Exakt.
Det är hemskt. Det är jobbigt att vara kille.
Det är verkligen jobbigt att vara kille. Och jag tror, alltså det är ju inte amatör som jag själv, jag har aldrig varit med om det här, men jag tycker att det är svårt att se skillnaden mellan det lulsiga i tidelag och det olulsiga i det här, att skriva någonting så edgigt. Jag vet inte om det är att det riktar sig till en specifik person, men det är tydligt att alla, i princip alla utom den ensamma stackaren som har skrivit det här, alla är överens om att det här, du gjorde så fel. Men
precis, och det är ju så sorgligt, det är därför det är så deppigt att vara kille, att det är ju liksom bara någon som alla andra ser upp till som har gått in och sagt fy fan, och då bara fy fan.
Nej, vet du vad, det är inte så. Det var
inte,
nej, utan det är en person från familjeliv som går in och skriver, jag har sett vad ni har gjort och det här hände och det är fan inte okej. Okay. Och det var så det började. Och då...
Jo, men jag menar, då måste det ju varit några som direkt sa, det är inte okej. Okay. Och då är det väldigt lätt för alla andra att säga, nej, det var fan inte okej. Okay. Men om de första som hade uttalat sig hade varit starka och varit sådana som folk såg upp till och sagt så här, det kan hända vem som helst, men det viktiga är att vi står bakom våra raidbröder. Ja. Ja. Har det varit liksom den officiella hållningen?
Det är några som försöker med det också, men det får inget genomslag.
Han har ändå lyckats out-edgea. Man måste vara tydlig
och man måste ha störst kuk. Det är det.
Ja, men så kan det vara. Jag är i alla fall hur som helst ganska säker på att det var just de där inläggen och den här händelsen som blev början på slutet. För nu protesterade inte bara forum runt Flashback. Innan är det ju ett jävla liv på familjeliv, på hamsterpaj runt om på internet. Utan nu börjar också kritiken puttra internt och även utanför raid-tråden. Knappt 2 veckor efter det stora slaget på familjeliv så går självaste ID-admin in i raid-tråden och låser den. Han länkar till ett uttalande som han postar i underforumet Viktiga meddelanden där han bland annat skriver: det bör vara tillåtet att diskutera raider som fenomen på Flashback och hänvisa till platser där dessa organiseras. Däremot bör inte Flashbacks forum vara platsen där dessa organiseras ifrån. Om man ogillar familjeliv så är det mer produktivt att starta ett alternativ än att destruktivt förstöra för de som gillar familjeliv. Vi tror på högt i tak och yttrandefrihet, men vi bör också respektera de människor som önskar en mer konservativ och politiskt korrekt plats. Jag vet inte, jag kan tänka mig att det där inte var ett helt enkelt beslut för admin att ta. Jag har en känsla av att han våndas ganska mycket varje gång nya förbud måste införas, som den yttrandefrihetsfundamentalist han är. Och att vissa är upprörda och besvikna på att han låste raid-trådarna, det antar jag att jag knappast behöver säga. Och de är alltid så dramatiska, de här personerna. De skriver så, där dog Flashback, ha, där var det, ja, nu var det över. Men ovanligt många tycker att beslutet att förbjuda raid-organisering är bra. Och övertrampet som gjordes under slaget på familjeliv, det är också det som de flesta lägger fram som skäl till varför det var ett helt korrekt beslut. Flera personer menar också, och det här får jag säga förvånade mig riktigt mycket, de menar att de är glada över att vara av med raid-trådarna eftersom att de svärtade ner Flashbacks goda rykte. Och det bemöter V. Trill med att citera ett inlägg som han har sett på socialism.nu där det är en användare som oroar sig över att stalinisternas obefläckade rykte ska förstöras. Flashbacks rykte är alltså, precis som stalinisters, inte jättemycket att rädda, menar han. Det är liks åt helvete. Ja, mina vänner, det här var berättelsen om de flashbackska forum-raidernas uppgång och mycket, mycket hårda fall. Jag skulle vilja kalla det för en studie i komplexiteten i mänsklig samvaro och gemenskap. Manlig samvaro, kanske man ska säga, om man ska vara helt ärlig. Och Flashback
forever. Vackert ändå.
Jag tycker det har något.
Ja, gud. Fan vad jag bara... Jag bara känner för den här.
Ja, jag vet.
Det är fruktansvärt att skriva så till någon som har förlorat ett barn. Men jag kan bara känna den liksom uppeldade stämningen.
Verkligen.
Och ja, känslan av att så här, det är väl det här som gäller, grabbar, va? Det är väl det här vi gör. Det är väl det här som är våran grej. Ja. Liksom. Och så någon som är lite extra jagsvag och vill imponera lite extra mycket. Och då liksom
Det är ju exakt det som händer. Och det som är så äckligt är ju liksom alla andras övertygelse om övertrampet. Och ja, att det är liksom en unison sån fördömande av den här personen som inte förstod att det var för edgigt.
Men det är så jävla taskigt för killar att det är så mycket som är det bästa du kan göra som kille är millimetern innan du går för långt. Mm. Liksom. Millimetern innan du blir förkastad. Det är det bästa man kan vara som kille i andra killars ögon. Ja. Och så att det bara så jävla deppigt att behöva befinna sig på den lilla spänningsytan typ, och bara hålla koll på när det är.
Men
typ,
vissa stress. Har ju det i sig. Det är också det som är så jävla orättvist. Ja. Att vissa vet ju exakt var gränsen går. Och det är också de personerna som på något vis kan flytta den gränsen.
Ja, precis. Alltså, precis. Som har den makten. Som kan säga, nej det är fan hemskt. Oh, fy fan.
Ja.
Men sjukt spännande. Tack så jättemycket.
Ja, tack.
För det, Mia.
Mm. Apropå hemskt, vad ska jag svara Lina på Aftonbladet nu? Jag måste ju svara på
sms. Du svarar så här, nej tack. Nej tack, jag vill inte medverka.
Ja, jättebra.
Det är ju jättetaskigt ju.
Nej tack är väl jättetrevligt.
Du måste göra ett hjärta. Nej,
det är
tack.
Bara konstigt i och för sig.
Nej tack,
jag vill inte medverka. Hjärta, det är bara så konstigt. Det är bättre att bara skriva.
Oj, hon heter visst Malin. Ja. Jag gör två banjos då.
Flashback. Okej, men det var allt för den här veckan. Jag ska vidare mot nya mål. Örkeljunga, nya tappra mål. Det ska jag nu. Tack så jättemycket till alla er som lyssnade.
Tusen tack
till våra patroner.
Och tack Flashback.
Hej, hej!
Hörs om en vecka, hej!
Hej.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.